Vi fortsätter att titta på den där samvetsradion lite grann, och då ska vi slå upp i andra kapitlet i brevet till Efesus och läsa verserna 1 till och med 3. Så har han också gjort er levande, er som var döda genom de överträdelser och synder i vilka ni förut vandrade efter denna världs och tidsålders sätt. I det ni följde försten över luftens härsmakt, över den andemakt som nu är verksam i det ohörsamma. Bland dessa var förut också vi allesammans, där vi vandrade i vårt kötts begärelser och gjorde vad köttet och sinnet ville. Och vi var genom vår natur hemfallna åt vredesdomen, vi liksom de andra. Här talar nu Paulus om samvetet fast ordet inte nämns. Han säger att allihopa vandrade vi i vårt kötts begärelser. Vi gjorde vad köttet och sinnet ville. Vi gjorde allihopa det vi kände för att använda ett lite mer modernt uttryck. Det ska väl du strunta i vad jag gör. Sköter du ditt så sköter jag mitt, och jag lever som jag vill. Visst, vi tror att det är frihet, eller rättare sagt den fallna människan tror det. Och Paulus skriver att just då så vandrar man efter försten över luftens härsmakt. Det är ett samvetande med de onda andemakterna fast man inte märker det. Och det här är alltså bilden av ett ont samvete. Ett samvete som så att säga tar in den onda våglängden. Och det där är ofta en omedveten process. Den fallna människan gör det utan att märka det. Vill vi bli lite lutherska så kan vi tala om arvsynd om vi vill. Jämförelsevis få människor ställer in sitt samvete på den onda våglängden och säger att det här är precis vad jag önskar mig. Men det räcker med att vandra dit köttet och sinnet vill, så står samvetet inställt därefter. Och jag står under mycket mer påverkan än vad jag kan föreställa mig. Det är inte ett tillstånd av frihet, utan så småningom upptäcker jag att det är tillstånd av slaveri. För jag står under påverkan av den som inte vill mig väl, och det är alltid ett slaveri. Och i omvändelseprocessen ligger detta att jag måste medvetet välja att rikta mitt samvete mot Gud. Ty Guds påverkan sker aldrig under narkos. Gud tvingar sig inte på. Djävulen kan lura sig på genom att påverka våra samveten utan att vi märker det. Att samveta med Gud är alltid en medveten process. Att samveta med försten över luftens härsmakt är ofta omedvetet. Han struntar blankt i om du har valt eller inte, bara han får påverka dig så att säga. När vi kommit så här långt i vår förståelse av samvetet, så låt oss konstatera att det finns en massa felföreställningar i omlopp. De flesta säger så här att samvetet är Guds röst. Det står ingenstans i Bibeln. När jag talar till dig nu så använder jag dina öron. Men för den skull är ju inte dina öron min röst bara därför att du råkar höra mig just nu. Utan dina öron är ju fortfarande dina öron. Och det gäller för oss att hålla rätt på begreppen här. Ditt samvete är ett öra, det är inte Guds röst. Gud kan tala i det örat, men det kan många andra också göra. Vi antar att du sa något igår till mig som inte var riktigt snällt. Och det kan ju jag spinna på idag. Jag kan ju komma rödgråten och hopsjunken och riktigt utstråla olycka och självömkan och lidande och så här. Och liksom hela tiden spela på dig, va? Och du känner du samvetet skrumpna som ett russin och du mår dåligt och går ut på toaletten och nästan måste kasta upp. För att jag har liksom gett dig dåligt samvete. Det skulle jag aldrig kunna om det samvetet var Guds röst. Men eftersom samvetet inte är Guds röst utan ett öra som jag kan tala i lika väl som Gud. Så är det här möjligt. Vi skulle inte kunna ge varandra dåligt samvete om samvetet bara var Guds röst. En andra feluppfattning som också cirkulerar mycket, kanske mera i humanistiskt påverkade kretsar, det är att man blandar ihop samvetet med det Freud kallade för överjaget. En ambitiös och perfektionistisk människa har massor med föreställningar om hur hon borde vara. Och summan av alla dessa borden och måsten och skullen och villen och allt vad det är, det kallar Freud för överjaget. Idealbilden av mig själv, hur jag skulle vara. Den här bilden som jag ständigt kämpar med att leva upp till för att kunna acceptera mig själv, om jag nu har fastnat i det spåret. Men alla de där önskningarna om vad jag skulle vilja bli, det är inte samvetet. En annan sak är att jag känner en massa skuld och olycka och otillfredsställelse om jag inte kan leva upp till min idealbild, vilket jag ju oftast inte kan. Och så tycker man att det gnager i samvetet. Och då säger man att ja, samvetet och överjaget är samma sak, men det är det inte. Samvetet är ingen moraltabell. Det är ingen bild av hur du borde vara och någon sorts allmänt usch och fy i ditt inre när du inte kan leva upp till det som du har fått för dig att du borde vara. Samvetet är fortfarande ett organ för påverkan. Du måste ha det i minnet. Det är inte en moraltabell och det är inte Guds röst, det är ett öra. Låt oss nu gå till en av de viktigaste texterna under hela den här tvåveckorsperioden, Hebreerbrevets 9:e kapitel. Hebreerbrevet är skrivet till judekristna och med väldig hänsyftning på det gammaltestamentliga tempelritualet. Men det här är väldigt själavårdande undervisning. Här jämförs nu de två slagen av rättfärdighet. Den som kommer av mina egna prestationer. Den som man informerar fram å ena sidan. Och den som den som är Guds rättfärdighet som jag står under påverkan av. Det här som vi har sett på mycket förut. Och låt oss då börja med den här kötsliga rättfärdigheten. 6:e versen. Hebreerbrevet 6, det vi läser till och med 10:e versen till en början. Hebreerbrevet 9, ja, verserna 6-10. Aposteln har här talat lite grann om hur templet var uppbyggt och det allra heligaste och detta. Och så står det, så blev detta inrättat. Och i det främre tabernakelrummet går prästerna ständigt in och förrättar vad som hör till gudstjänsten. Men i det andra går allenast överste prästen in en gång om året och då aldrig utan blod. Och han frambär blodet för sig själv och för folkets ouppsåtliga synder. Därmed ger den heliga ande till känna att vägen till det allra heligaste ännu inte har blivit uppenbarad så länge det främre tabernakelrummet fortfarande äger bestånd. Ty detta är en sinnebild som avser den nuvarande tiden och i enlighet härmed frambäras gåvor och offer vilka dock inte kan fullkomna efter samvetets krav den som förrättar sin gudstjänst utan allenast där utvärte stadgar det såväl som föreskrifterna om mat och dryck och alla handa tvagningar, stadgar pålagda in till dess tiden vore inne för en bättre ordning. Här står det nu talat om ett gudstjänstväsende som består i att vi offrar och vi rör oss här och ja, vi gör saker. Vad det nu än är vi gör. Men grunden för det hela, det är det vi gör. Och då säger aposteln så här, det där kan aldrig tillfredsställa samvetets krav. Samvetet känner alltid att det där räcker inte. Och så fort människor spårar in på det här att det blir viktigt vad jag gör, då säger samvetet ifrån. Då får man tandvärk i samvetet. Det är Guds varningssignal. Hallå, det här stämmer inte. Och vi behöver inte vara så vansinnigt andliga för att förstå det här på ett vis. Vi antar att du har blivit gripen av det här med nöden i världen. Och tänker du, jag måste skicka pengar. Bröd till bröder eller Lutherhjälpen eller Frikyrkan hjälper eller Pingstmissionens ulandshjälp eller vad du nu väljer att skicka dina pengar till. Du börjar skicka pengar. Först känns det bra. Och sen så tänker du, men det räcker inte. Jag måste skicka mer. Och du skickar mer och du skickar mer och du skickar mer. Men ditt samvete blir aldrig nöjt. Varför det? Det finns fortfarande folk som svälter. Eller varianten som kanske ligger närmare till hands. Du går ut i världen som själavårdare. Och så har du inte din samvetsfrid i Kristus alena utan också i den själavårdstjänst du gör. Jag uträttar ju i alla fall något. Aj, 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 akta dig. Därför att när du har själavårdat 13 timmar om dygnet och det fortfarande står en utanför dörren, vad gör du då? Jag måste äta, jag måste sova någon gång, älskade vän, jag kan inte ta dig. Ja, men jag har det också svårt. Ja. Du kan inte ha din samvetes renhet i det du gör. Minst av allt som själavårdare. Jag lovar dig. Du blir själavårdare 25 timmar om dygnet. Och ändå blir ditt samvete inte rent. Av den mycket enkla orsaken att alla lidanden och all nöd i världen överstiger vida din förmåga och din plånbok och din kapacitet. Det är bara så. Och den som önskar att du ska hjälpa honom utöver din faktiska förmåga kommer naturligtvis att plädera för sin sak. Och vad känner du då? Jo, du känner både medlidande och dåligt samvete. Det här är enkelt och mänskligt och mycket naturligt. Men en stor bit av din kallelse. En annan bild av det här har vi ju i, vad ska vi säga, den traditionella frikyrkopastorn som måste stå i talarstolen och vädja om ett rikligt offer till sin lön en gång i veckan. Och sedan känner sig som en jagad hare veckan runt för att hinna tillfredsställa allas uppfattningar och behov. Jag minns en pastor jag träffade en gång som sa att han hann inte läsa Bibeln och be till Gud om han inte gick upp 4:30 på morgon. När uppgifternas antal överstiger ens kapacitet så får man dåligt samvete. Det är ungefär det som står i Hebreerbrevet 9. Om vårt samvetes renhet bygger på våra gärningar så blir det så. Och du kommer att träffa många människor som kommer till dig för själavård vars huvudsakliga problem är att de har dåligt samvete. Ofta kallas det för depression det här. Ofta säger de, jag har det så jobbigt, jag orkar inte längre. Jo, men tack och lov, det finns en rättfärdighet till. En bättre. Så vi fortsätter frimodigt att läsa ett par verser till så får vi se vad som händer. 11:e versen. Till och med 14. Men Kristus kom såsom överste präst för det tillkommande goda. Och genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det är som inte tillhör den skapelse som nu är, gick han, icke med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod en gång för alla in i det allra heligaste och vann en evig förlossning. Ty om redan blod av bockar och tjurar och aska av en ko, stängt på dem som har blivit orenade, helgar till utvärtes renhet. Hur mycket mer skall inte Kristi blod, då han nu genom evig ande har framburit åt sig själv, såsom ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande Guden. Det finns en annan grundval för ditt samvetes renhet och det är Jesu Kristi blod. Du kommer säkert i din själavårdstjänst att förundra dig över hur många människor som kommer och säger att 1948 på våren så gjorde jag en dumhet. Och jag har hållit på att be Gud om förlåtelse sedan dess. Men jag får inte förlåtelse. Underförstått, hur ska jag göra för att få honom att förlåta mig? Och sådana människor blir ofta lite överraskade när man säger sluta och be för allt i världen. Du fick förlåtelse första gången du bad. Om du överhuvudtaget menar något med din bön. Gud förlåter första gången och inte 50:e. Ja, men jag känner mig inte förlåten, säger han. Nej, det är ett annat problem. Det har inte med avsändaren att göra utan med mottagaren. Vi måste be Gud att han renar ditt samvete i Jesu blod. Så du verkligen upplever att han har förlåtit dig. Det har han gjort för länge sedan. Vi tar den här liknelsen med radion på nytt, den är bra. Vi antar att du köper en radio. Men så får du ett måndagsexemplar. Så på eftermiddagen när du tänker att nu ska jag höra på nyheterna så sätter du på och det bara knastrar. Det knastrar och knakar och sprakar. Jaha, du går in till grannen och lyssnar i hans radio, där är det nyheter. Sen går du in till dig igen och det knastrar i din radio. Vad gör du då? Ringer du upp Sveriges Radio och skäller ut dem för att det knastrar i din radio? Nej, det gör du inte. Du tar radion under armen och går tillbaka till försäljaren och säger att den här får du laga eller ge mig en annan. För den här är sönder. Ljudet som kommer ut ur högtalaren på den här stämmer inte med programmet. I mitt program står det att det ska vara nyheter och här kommer bara knaster. Den måste vara sönder. Och vad står det i radioprogrammet, alltså i den här boken som vi sitter och läser i? Jo, där står det att Herren ger frid. Om vi ber om förlåtelse för våra synder så får vi förlåtelse. Och med den hör frid. Ja, men säger man, jag känner inte den friden. Nej, okej. Radion är sönder. Det kommer knaster. Vi får be Gud att han lagar radion då. Är ni med? För det här är viktigt. Och så får man börja undervisa människor om vad rättfärdighet i Kristus vill säga. Det kommer du att få göra många gånger, många gånger, många gånger. Tills du tycker att nej, nu har jag sagt det så många gånger så borde varenda människa ha hört det här. Och ändå blir det aldrig klart. För den något förvirrande variant som vi har i svensk kristenhet, det är att vi talar mycket om rättfärdiggörelse av tro och sedan bedriver vi hela församlingen som det bara gällde rättfärdiggörelse av gärningar. Maria som sitter vid Jesu fötter och låter sig fyllas av inspiration ifrån honom får godkänt i alla predikningar. Och Marta talar vi närmast illa om. Åh, den här som inte förstod att hon skulle sitta vid Jesu fötter. Sen drivs församlingarna till 100% efter Marta-principen. Och undra på att folk har ont i samvetet. Alltså när en människa ska övergå från ett ont samvete, alltså när hon omvänder sig från ett liv i uppror mot Gud till att gå till ett liv i lydnad inför Gud. Från ett ont samvete till ett gott samvete, så måste hon också få klart för sig vad det vill säga att ta emot ett rent samvete. Ett rent samvete och ett gott samvete är riktigt samma sak. Mitt samvete kan inte fånga in Guds goda signaler förrän det är rent. Någon måste städa samvetet för att det ska kunna ta in Guds signaler, om jag får uttrycka det så. Det är lite löjliga bilder det här, men i förhoppning om att ni ska förstå vad jag menar. Och många människor omvänder sig från ett liv i synd, som vi brukar kalla det, till ett liv ihop med Herren. Men eftersom vi driver församlingarna efter Marta-principen så tror 90% av alla kristna att ett rent samvete är något man kommer fram till så småningom. Om jag bara får lite mer snits på helgelsen, om jag bara får lite starkare tro, eller om jag bara talar i tung och 2 timmar om dagen, eller om jag bara har ställt upp för alla fattiga, sjuka, utslagna, reumatiker, svältande, hungrande, törstande, levande, döda, hitande och ditande. Om jag bara någonting sånt här i framtiden, då kommer jag kanske få ett rent samvete. Älskade vän, det funkar aldrig. Kristenlivet börjar med ett rent samvete. Det är det som är nåd. Det är inte något man kommer fram till så småningom. Det är något man får som en gåva. I Jesu Kristi blod. Innan man ens har tagit ett steg ihop med Herren. Det rena samvetet uppfångar Herrens närhet. Det rengjorda samvetet kan påverkas av Herren. Och då börjar ens liv att bli vad vi var skapade till. Nu ska jag se hur det står här i 14 versen i Hebreerbrevet 9. Det står talat om att Jesu blod renar våra samveten från döda gärningar så att vi kan tjäna den levande guden. Så länge ditt samvete är anklagat så kan det nog sätta sprätt på dig och få fart på dig. För usch vad mycket man gör när man har dåligt samvete, eller hur? Ja, men det blir bara döda gärningar. Därför du kan inte fånga in Guds liv. Med ett anklagat samvete. Utan du springer bara omkring och gör saker för att få ett rent samvete. Du gör det aldrig av omsorg om andra människor utan bara av omsorg om dig själv. Och det är den finurligaste form av självupptagenhet som finns. Det här när man ska med olika botgöringar och späkningar och goda gärningar skaffa sig ett gott samvete. Du tjänar inte Gud för att få ett gott samvete utan du gör det för att du redan har fått ett gott samvete. Ja, men säger somliga, det låter riskabelt det där. Om Gud liksom bara förklarar att jag har ett rent samvete, så kan jag ju hitta på vad tokigt som helst. Då kanske man blir fullständigt lössläppt. Det är nog bäst att ha lite dåligt samvete i alla fall, så man inte ställer till med vad tokigheter som helst. Men då har du inte förstått rättfärdigheten från Gud. Det handlar ju inte bara om att Gud liksom stryker ut hela syndaregistret och förklarar dig fri och sen så lämnar dig åt ditt öde. Utan det är ju med det rena samvetets hjälp som du står i ständig kontakt med honom. Och han kan nog säga ifrån om det så du börjar hoppa över skacklarna. Det är inte farligt. Det har vi alla erfarenhet av att rätt vad det är så infinner sig Herren och lyser på någonting som man har börjat tillåta sig. Man kan känna en djup förkrosselse och sen så sysslar man inte med sånt. Vi kan förvisso behöva söka Guds ledning så att han också visar oss att vi inte tillåter oss kötsliga friheter igen. Men det förtroendet till honom får vi ha att han faktiskt hjälper oss på den här punkten. Det är ändå så att om våra samveten är anklagade så blir våra gärningar döda. Och att be med människor om ett rent samvete i Jesu Kristi blod, det är underbart. Jag har ingen som helst aning om längre hur många människor jag har sett få sitt liv förvandlat genom att vi har slagit upp Hebreerbrevet 9:14. En mycket bra text för alla hemmasöner. Som i så många år har tjänat dig. Och som tappat bort nåden i alltihopa. Detta har ju alltså med vårt samvetes förhållande till Gud att göra. Jag får liksom ställa in min parabolantenn i Guds vädersträck och kanske tvätta av all smuts som har flutit in genom den här parabolantennen förut och liksom gnida rent den och med Jesu Kristi blod och ta emot riktiga signaler, alltså att det hela, jag står under rätt sorts påverkan. Men det är ju bara en bit av problemet med mitt samvete. För samvetet är ett öra och det finns andra som vill komma åt det där örat. All sorts påverkan syftar ju till mitt samvete. Och därför är samvetet någonting som är starkt i verksamhet när vi umgås med varandra. Och en nyckel, tycker jag, till förståelsen för utanför känslor och ensamhet, som jag sa förut. Låt oss läsa igen lite i andra Korinthierbrevet. I det fjärde kapitlet. Där har vi ju hamnat många gånger under de här veckorna, men nu är vi där igen. Andra kor 4:2. Nej, vi har frånsagt oss allt skamligt hemlighetsväsen och går inte illfundigt tillväga. Ej heller förfalskar vi Guds ord, utan framlägger öppet sanningen och anbefaller oss så inför Gud hos var människas samvete. Där står det ju helt annat i nya översättningen. Men samvete står det i grundtext. Vad är det Paulus talar om? Jo, det hade kommit nya apostlar, över måttan höga sådana, i Korint. Och Paulus, han skriver hela det andra Korinthierbrevet för att lära vännerna i Korinth att se skillnad på en falsk och en äkta apostel. Han tycker att det är lite pinsamt för att det verkar ju som att han skrev i egen sak. Han vill ju försöka lära dem att se att det är han som är den äkta aposteln. Och därför så säger han på många ställen fram på slutet av brevet att nu får ni tåla lite dårskap till ifrån mig. För en dåre är en som talar i egen sak. Men här säger han nu om de nya ledarna i Korint, och det har vi läst förut. De har en massa hemligheter för sig. Och det där sysslar inte jag med, säger han. Jag hänger ingen duk för näsan för att ni ska tro att jag är bättre än jag är. Och så säger han, jag lägger öppet fram mig själv inför er och anbefaller mig inför Gud hos var människas samvete. Och med det vill Paulus säga ungefär så här, känn efter i ditt samvete vem det är som har rent mjöl i påsen. Känn efter i ditt samvete vem det är som har med Gud att göra. Och med det är vi inne på ett ämne som skriften kallar för andebedömning. Och det är inte alls bara en fråga om att lukta sig till var demonerna sitter någonstans. Utan det är också att vi får i gemenskapsupplevelsen med varandra känna vad som finns, så att säga, bakom kulisserna hos varandra. Vi kunde liksom förlänga det här Paulusordet lite grann, som om han skriver till vännerna i Korint, känner ni inte på er att det är jag som är äkta? Känner ni inte på er i ert inre att det är jag som vill er väl? Våga lita på de signalerna. För om vi nu tänker i former av påverkan här, så är det så att Paulus är driven av Guds kärlek. Och vad är det han då påverkar andra med? Jo, det är Guds kärlek. Vad påverkar han dem då till? Jo, Guds kärlek. Så på något sätt kan jag uppleva, ta emot i mitt inre vad det är för sorts påverkan jag är utsatt för, och då förstå vad det är som driver den andra. Om jag liksom gör det här nu, den här kursen, bara för att liksom på något sätt ställa fram mig själv. Jag gör det inte av kärlek till Kristus, utan jag gör det för att på något sätt bevisa att jag kan det här. Då kommer ni att gå hem och liksom tänka det att ja, det var Sven Reichman alltihopa hela den här kursen. Men om Herren har påverkat mig, då kan ni gå hem och säga jag mötte Herren. Ja, det stod en kille som hette Sven Reichman där också, men han var en bifigur i sammanhanget. På det sättet kan ni pröva andarna. Ni kan pröva mig. Vad är det för sorts påverkan jag varit utsatt för? Vad blev jag påverkad till? Och därmed, vad blev jag påverkad av? För detta är Jesu gamla princip att av frukten känner man trädet. Själva tanken kommer tillbaka i 5:e kapitlet i den 11:e versen. Vi ska läsa den också. Andra Korinthierbrevet 5:11. Då vi alltså vet vad det är att frukta Herren, söker vi att vinna människor. Men för Gud är det uppenbart hurdana vi är, och jag hoppas att det också är uppenbart för era samvete. Paulus säger om sig själv, jag försöker vinna människor. Och det kan man ju göra av många motiv. Man kan ju vinna människor för att få en trogen skara omkring sig, en plattform att stå på. Jag hoppas att ni förstår vilket motiv jag har, säger Paulus. För Gud är det uppenbart. Han ser ju precis rakt igenom mig, han vet allt. Men jag hoppas att det också är tydligt för era samveten, säger Paulus. Och talar därmed om för oss att samvetet, när jag känner in vad jag blir påverkad till, så vet jag på ett sätt också vad jag blir påverkad av. Johannes 2:e, de tre sista verserna 23-25. Där heter det så här om Jesus. Medan han nu var i Jerusalem under påsken vid högtiden kom många till tro på hans namn när de såg det tecken som han gjorde. Men själv betrodde sig Jesus icke åt dem eftersom han kände alla och inte behövde någon annans vittnesbörd om människorna, ty av sig själv visste han vad i människan var. Åh, här var det entusiasm på gång. Under och tecken. Jesus kände att det inte är äkta. Det var det gamla vinstbegäret. Det ligger ingen gudsfruktan i det här. Det är bara människans intresse för det övernaturliga. Hade det kommit en trollkarl hade de blivit lika intresserade. Han betrodde sig inte åt dem. Och det här är en viktig vers. Många gånger när vi sitter med människor som inte vågar släppa in någon i sitt liv. Därför att de har blivit svikna av så många. De är kanske så uppfyllda av misstro och människofruktan. De håller sig alltid på sin kant och lever i sin utanförkänsla därför att de så att säga vågar inte samveta med sin omgivning. Inte med någon. Vågar inte låta sig påverkas till något av någon. Då får man läsa den här texten. Det tycker jag är en bra text. Jesus använde till sitt samvete för att bedöma vilka han kunde lämna ut sig åt. Är ni med? Halleluja. Man bör lära människor att våga använda sitt samvete till att känna in vilka människor man kan ha gemenskap med. Vilka vill mig väl? Vilka har rena motiv? Psaltaren 32. De två första verserna. Säll är den vilkens överträdelse är förlåten, vilkens synd är överskyld. Säll är den människa som Herren icke tillräknar missgärning och i vilkens ande icke är något svek. Du vet, det är ju det vi håller på liksom försöker känna efter med varandra när man möts lite så här och inte har träffats förut. Man pratar om lite neutrala ting, inte därför att man är så vansinnigt intresserad av vädret utan därför att man måste liksom på något sätt ändå treva på varandra på något vis. Va? Tills man känner i sitt inre, jo men här är det grönt ljus, vi kan prata om viktigare saker. Därför att i denna människans ande är icke något svek. Här är det rent. Jag vågar bjuda in vederbörande i mitt liv. Jag vågar öppna mig. Jag vågar låta mig påverkas. Jag vågar utsätta mig. Den är en rätt israelit i vilken icke finns något svek. Det rena samvetet. Det som tillhör Herren och som Herren har fått rengöra. Är en underbar möjlighet att liksom få känna sig för i tillvaron. Därför att min egen ande måste vara utan svek för att jag ska kunna känna om det finns hos andra. Men du vet, ibland finns det människor som man bara känner en vag fruktan i sitt inre när man möter. Det finns snälla, trevliga, förtjusande människor. Och så känner man ångest. Och så tycker man, usch vad jag är kritisk. Så där får man ju inte känna. Istället för att tänka, här är det något lurt på gång. Och jag tror att detta är det huvudsakliga det skriften kallar andebedömning. Det är inte bara en fråga om vad demonerna håller hus så att säga. Utan att vi verkligen får känna inför varandra, är det rent här? Kan jag betro mig? Kan jag släppa in en person? Vandrar vi båda i ljuset så att vi verkligen har gemenskap? Kasta inte pärlor för svinen, säger Jesus. De kommer bara att sarga er. Döm inte, men ni måste bedöma. Kritisera inte. Var inte ute efter att baktala och förtala människor, men ni måste bedöma er omgivning. Se upp för de falska profeterna. Det som utvärtes är som får, men invärtes är rovlyssna vargar. Andebedömning. Vad blir jag påverkad till? Vad blir jag påverkad av? Känner jag varningssignaler i mitt inre? Beror de varningssignalerna på att det knastrar i radion? Mitt samvete ännu inte är helat och läkt? Eller beror det på att här finns någonting på gång som jag måste se upp för, fast det inte syns på ytan? I första Korinthierbrevet 8, vi behöver inte slå upp det, där möter vi ordet ett osäkert samvete. Ett osäkert samvete. Det talar lite grann om för oss att det här är någonting som man kan träna. Inte som en bodybuilding, men när man växer i livserfarenhet så lär man sig också att ta emot allt svagare samvetssignaler och tolka dem rätt. För samvetets signaler är ofta ganska obestämda. Du känner en viss ångest, du känner en viss påverkan, du känner en viss dragning och vet inte riktigt vad det är. Så småningom lär du dig att känna tydligare. Och också i ett själavårdssamtal kan du ju mycket väl i ditt samvete känna vad som plågar den människa som sitter framför dig. Och jag vill särskilt stryka under en sak som jag tycker är så där väldigt extremt påtaglig. När en människa kommer och är mycket plågad av uppgivenhet och resignation, då kan man själv bli så trött som man håller på att trilla ur stolen. Och man tycker, usch, en så dålig kristen jag är, och kan jag inte ens vaka i en timme i ett semane här tillsammans med en arm stackars människa. Nej, det är bara det att det där som sitter som en enda stor broms i hans liv, det griper över på mig, jag känner av det. Och från att kanske ha varit pigg som en mört en halvtimme tidigare, så kan jag efter 20 minuters samtal sitta och kämpa med sömnen. Och då får jag en bild av vad det är som händer i hans liv. Jag behöver inte ställa 100 frågor, utan jag kan gå ganska rakt på sak. Är inte resignationen ditt problem? Är det inte problemet, en stor bit av problemet, att du har gett upp? Betyder det att det finns en försagdhetens eller uppgivenhetens ande? Ja, det vet jag inte. Det vet jag inte om man alltid säkert kan säga. Men nu får vi fråga om vad är det vi ska be Herren om hjälp till? Är du villig att vi ber Herren om hjälp att han börjar med din uppgivenhet, så att du får gå ut i den kamp som livet är? Man kan känna mycket när man har lärt sig att samveta. Och det är ju en väldig träning det här när man sitter som själavårdare. Man träffar ju ständigt människor att samveta med. Och efter ett tags utfrågande kan man ju också få lite korrelation om jag kände rätt. Det är inte bara kunskapens ord i det här, utan det är också kanalen mellan människa och människa. Det är inte alltid man vet vad som var den heliga ande och som var människan man hade framför sig, men det spelar ju inte så hemskt stor roll. Jag använder mitt samvete till att samveta och förstå. Och med det känner jag mig någorlunda hyggligt färdig med föreläsningsstoffet i den här kursen, och det har varit osedvanligt stimulerande, det måste jag säga, det har varit väldigt roligt. Ni har påverkat mig, det kan jag inte säga.